On this Sabbath morning, I join with President Irene.
Denna sabbatsmorgon ger tillsammans med våran tidigare talare och uttrycker min tacksamhet för Jesus Kristus evangelium. Mormons bok är verkligen sann och vi leds av en levande profet idag, president Thomas S. Monson. Mer än någonting annat vittnar vi högtidligt om Jesu Kristi försoning och de eviga välsignelser som flödar från den. Under de senaste månaderna har jag haft möjlighet att studera och lära mig mer om vår frälsares försoningsoffer och hur han förberedde sig för att utföra detta eviga offer för var och en av oss. Hans förberedelse började där redan i förutillvaron, då han väntade på sin fader och sa: ske din vilja och äran vare din för evigt. Från den stunden och än idag utövar han sin handlingsfrihet för att ta emot och genomföra vår himmelske faders plan. Skrifterna lär oss att genom hela sin ungdom ägnade han sig åt det som tillhörde hans fader och väntade på Herren intill tiden för sin kommande tjänande. Vid 30 års ålder fick han utstå stora frestelser, men valde att stå fast, sägande: gå bort ifrån mig, Satan. I Getsemane förlitade han sig på sin fader och förkunnade: men ske inte min vilja utan din. Och sen utövar han sin handlingsfrihet och led för våra synder. Genom all förutmjukelse under den offentliga rättegången och korsfästningens smärta väntade han på sin fader och var villig att bli sargad för våra överträdelsers skull och slagen för vår ondskas skull. Även när han utropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Väntade han på sin fader och utövade sin handlingsfrihet till att förlåta sina fiender, vaka över sin mor och härda ut in till änden tills hans liv och mission i dödligheten hade fullbordats. Jag har ofta begrundat: varför är det så att Guds son och hans heliga profeter och alla de trofasta heliga får utstå prövningar och lidanden även när de försöker göra sin himmelska faders vilja? Varför är det så svårt, särskilt för dem? Jag tänker på Joseph Smith som fick utstå sjukdom som barn och förföljelser i hela sitt liv. Likt frälsaren ropade han: o Gud, var är du? Men även när han tycktes vara ensam använde han sin handlingsfrihet till att vänta på Herren och göra sin himmelske faders vilja. Jag tänker på våra förfäder, pionjärerna, som drevs ut ur Nauvoo och korsade slätterna och använde sin handlingsfrihet till att följa en profet fastän de fick utstå sjukdomar, nöd och till och med död. Varför ett sånt fruktansvärt lidande? I vilken avsikt? I vilket syfte? När vi ställer de här frågorna inser vi att syftet med vårt liv på jorden är att växa, utvecklas och bli stärkta genom våra egna erfarenheter. Hur gör vi det? Skrifterna ger ett enkelt svar som lyder: vi väntar på Herren. Prövningar och motgångar får vi alla. De här jordiska utmaningarna hjälper oss och vår himmelska fader att se om vi kommer att använda vår handlingsfrihet till att följa hans son. Han vet redan. Och vi får en möjlighet att lära oss att oavsett hur svåra våra omständigheter är, ska allt detta ge oss erfarenhet och tjäna oss till godo. Betyder det att vi alltid förstår våra utmaningar? Kommer inte var och en av oss att någon gång fråga, o Gud, var är du? Jo, visst. När en livskamrat dör, kommer en andra att undra. Och när en familj får ekonomiska svårigheter, kommer en far att fråga det. När barn avviker från stigen, kommer en mor och en far fråga ut frågan i sorg. Ja, om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel. I gryningen av vår ökade tro och förståelse stiger vi upp och väljer att vänta på Herren, sägande, ske din vilja. Vad betyder det då att vänta på Herren? I skrifterna betyder att vänta, att hoppas, att emotse, att ha förtröstan. Att hoppas och ha förtröstan på Herren kräver att vi har tro, tålamod, ödmjukhet, mildhet, uthållighet och att vi håller buden och håller ut till änden. Att vänta på Herren innebär att vi planterar trons frö och ger det näring med stor flit och med tålamod. Det innebär att be som frälsaren gjorde till Gud, vår himmelska fader, genom att säga, kom med ditt rike, ske din vilja. Det är en bön vi uppsänder av hela vår själ i vår frälsares Jesu Kristi namn. Att vänta på Herren innebär att vi begrundar i våra hjärtan och tar emot den heliga anden så att vi kan få veta allt vad vi bör göra. När vi följer andens maningar upptäcker vi att lidandet ger tålamod och vi lär oss att fortsätta i tålamod tills vi är fullkomliggjorda. Att vänta på Herren innebär att vi står fasta och strävar framåt i tro med fullkomligt klart hopp. Det innebär att vi förlitar oss alena på Kristi förtjänst och med hans nåds bistånd säger, ske din vilja, o Herre, och inte vår. När vi väntar på Herren är vi orubbliga i att lyda Herrens befallningar med kunskap om att vi en dag ska få vila från alla våra lidanden. Och vi släpper inte taget om vår förtröstan på att alla våra lidanden ska samverka till vårt bästa. De lidanden kan komma i alla möjliga former. Jobs erfarenheter påminner oss om vad vi kan kallas att uthärda. Job miste alla sina ägodelar, däribland sin mark, sitt hem och sina djur. Sina familjemedlemmar också, sitt rykte, sin fysiska hälsa och till och med sitt mentala välbefinnande. Men ändå väntar han på Herren och bar ett kraftfullt personligt vittnesbörd. Han sa, jag vet att min återlösare lever. Och som den sista ska han träda fram över stoftet. Och när sedan denna min sargade hud är borta ska jag i mitt kött skåda Gud. Även om han dödar mig så förtröstar jag på honom. Även med sådana strålande föredrömmen som Job, profeterna och frälsaren kommer vi ändå känna att det är svårt att vänta på Herren. Särskilt när vi inte till fullo förstår hans plan för och syfte med oss. En sån insikt ges oftast rad på rad och lite här och lite där. I mitt liv har jag lärt mig att jag ibland inte får svar på en bön för att Herren vet att jag inte är redo. När han svarar är det ofta lite här och lite där. För han vet att det är allt jag kan klara av eller allt jag är villig att göra. Allt för ofta ber vi om tålamod. Men vi vill ha det på en gång. Som ung man så bad president David O. McKay om att få veta om evangeliet var sant. Han var på ett fält som en ung man och när han höll den bönen. Och många år senare när han tjänade som missionär i Skottland och när han tjänade så skrev han: det bevisade för mig att uppriktig bön besvaras någon gång, någonstans. Vi kanske inte vet när eller hur Herren kommer att ge sina svar, men i hans tid och på hans sätt så kommer svaren. Jag vittnar om att hans svar kommer att komma. På vissa svar kan vi få vänta tills livet här efter. Och så kan det vara med några av löftena i våra patriarkaliska välsignelser och med välsignelser för familjemedlemmar. Men låt oss inte sluta hoppas på Herren. Hans välsignelser är eviga, inte tillfälliga. Att vänta på Herren ger oss ett ovärderligt tillfälle att upptäcka att det finns många som väntar på oss. Våra barn väntar på att vi ska visa dem tålamod, kärlek och förståelse till dem. Våra föräldrar väntar på att vi ska visa dem tacksamhet och medkänsla. Våra bröder och systrar väntar på att vi ska vara toleranta, barmhärtiga och förlåtande. Våra livskamrater väntar på att vi ska älska dem som frälsaren har älskat var och en av oss. När vi går igenom fysiskt lidande så blir vi mer medvetna om hur många som väntar på var och en av oss. Till alla Marior och Martor, till alla ni goda samariter som betjänar de sjuka, hjälper de svaga och tar hand om de psykiskt och fysiskt sjuka, så känner jag en himmelsk faders och en älskad sons tacksamhet. I ert dagliga Kristuslika tjänande så väntar ni på Herren och ni gör er himmelska faders vilja. Hans försäkran till er är tydlig. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Han känner till era uppoffringar och era bekymmer. Han hör era böner. Hans frid och vila kommer att bli er när ni fortsätter att vänta på honom i tro. Var och en av oss är mer älskad av Herren än vi någonsin kan förstå eller föreställa oss. Låt oss därför vara vänligare mot varandra och vänligare mot oss själva. Låt oss komma ihåg att när vi väntar på honom så blir vi en helig genom hans försoning, undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta oss allt som Herren anser lämpligt att lägga på oss, alldeles som ett barn underkastar sig sin far. Det var så frälsaren var undergiven sin far i Getsemane örtagård. Han bad sina lärjungar: vaka med mig. Men tre gånger återvände han och såg att de var djupt försjunkna i sömn. Utan sällskap av de här lärjungarna och slutligen utan sin faders närvaro valde frälsaren att lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. I den ängels närvaro som hade sänts för att styrka honom ryggade han inte för att dricka den bittra kalken. Han väntade på sin fader sägande: ske din vilja. Och han trampade ödmjukt vinpressen ensam. Nu, som en av hans 12 apostlar i de här sista dagarna, ber jag att vi ska ha styrka nog att vaka med honom, och vänta på honom i alla våra dagar. Den här sabbatsmorgonen uttrycker jag min tacksamhet för att du och jag i vårt eget Getsemane inte är ensamma. Han som vakar över oss, han slumrar inte, han sover inte. Hans änglar här och bortom slöjan är runt omkring oss för att upprätthålla oss. Jag bär mitt särskilda vittne om att hans löfte är sant. De som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Må vi vänta på honom medan vi strävar framåt i tro, så att vi i våra böner kan säga: ske din vilja, och med heder återvända till honom i vår frälsares och återlötares heliga namn. Ja, Jesu Kristi namn. Amen.